Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Jag känner mig nog ganska stark. En som inte känner sig så stark är min vapenbroder Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Varför är du så trött?
Ja. Ja, det är ju en hektisk tid och nu blev det lite extra så där. Alltså jag tänkte här förut, vi har ju skjutit på inspelningen idag så jag skulle få vila lite. Jag tänkte på det liksom att hur kan man vara sån här? Nu börjar jag ju bli gammal. Jag får ju liksom, jag måste ju orka med mig själv liksom.
Ja.
Nej, men jag hade ju kurs hela helgen och då, det är ju, vad ska vi säga, det är ju uttömmande, det tror jag de flesta kan förstå.
Ja. Ja.
Och så rymde hundarna i... igår morse, det är räven som har varit här.
Mm.
Då följer ju den ut då, där den har gått in.
Och klarar sig alla fåglar då?
Ja, det har de gjort.
Ja, bra.
Det har de gjort. Däremot så var den in för ett tag sedan nu då, och då rökte en kalkon där.
Mm.
Men i alla fall, så jag var ju upp och skötte olika grejer igår på måndagen också. Och alltså vattnade, tog hand om djur, planterade ett träd. Jordslog ett häckväxter, vattnade all plantering och sånt vi hade gjort i helgen. Och, ja, du vet, sånt där som man plock. Och sen åkte jag iväg till Västergötland.
På det?
Ja, på det. Med släp är det ju 5 timmar. Va? Då hämtade jag 15 kalkoner och körde hem 8 bikuper. Men blev så trött på hemvägen så jag fick sova lite, så jag var hemma 1:30. Då väcker hustrun mig på morgonen och hundarna har rymt igen och hon ska iväg till jobbet. Så jag kastade mig iväg och tog dem igen då.
Hittade du dem eller?
Nej, men jag har ju GPSer på dem. Va?
Mm. Vad smart. Så,
ja, nej, men det måste jag ha för att det där är för smarta hundar helt enkelt. Nu tror jag de håller på ute här. Jag vet inte riktigt vad det är.
Alltså det jobbiga grejen med djur som rymmer är att man tänker också så här, nu har de lärt sig.
Ja.
Stressigt. Så är det. Ja, det är ju som, vi har pratat om det här förut såklart, men det är ju en intensiv period om man håller på med småbruk. Det är smådjur, alltså djurungar, det är plantungar, mycket att stå i.
Ja, du har ju egna ungar du också dessutom, det är tur du är lite yngre alltså.
Ja, de tar sin beskärda del av min tid. Jag fick faktiskt ut större delen av alla kålplanter igår kväll. En kompis kom hit och hjälpte mig. Det känns otroligt skönt faktiskt att ha dem i jorden. De ser alltid så deppiga ut när man planterar ut dem dock.
Varför då? Ja, du menar just när du har satt ut dem?
Ja, precis.
De lägger sig och viker sig. Exakt. Och liksom, precis, ja.
Så man är ju alltid liksom lite nervös och 30% knäckt. Men jag har ju lärt mig nu att de kommer ju att hämta sig och ställa sig upp.
Mm.
Men jag kände också den där känslan igår. Så fan, det är liksom för mycket nu. Och till saken har att jag också ska åka bort och jaga bäver i veckan. Ska åka upp till Ångermanland med nämnda kompis. Och det där att åka bort, det är också ett stort misstag. Det är lite som att man har ju, när man väljer den här, ska vi kalla det livsstilen, då är det som att man bestämmer sig för att jag kommer att vara hemma väldigt mycket. Och så fort man inte är hemma så fuckar det upp ens liksom system. Så
ja.
När jag ska åka bort nu så, ja, då måste jag få ut det där innan och så måste jag, du vet, jag måste härda av tobaksplanterna och ja, det är mycket som ska hinnas med.
Mm. Ändå väljer att göra det.
Ja, men jag tänker ofta på den där grejen som du har sagt, alltså 80-20-regeln, att man på 20% av tiden hinner 80% av projektet.
Mm.
Och det är så jävla skönt, för då kan man bara skala ner lite. Och sen så, jag fattade också ett exekutivt beslut igår. Du kommer kanske kunna övertala mig att ändra det beslutet. Men när jag skulle plantera, jag hade 50 majroveplantor.
Ja.
Jag stod och tittade på dem där. Stod och tittade på landet. Tittade tillbaka på plantorna. Tittade på landet. Tänkte så här, jag har aldrig ätit majrova. Jag vet inte ens vad det är. Jag kan bara skita i och plantera ut dem. Då har jag plats till något annat. Och ja, jag blir klar snabbare.
Mm. Eller också, gör så att du sätter ut 5 stycken då, så vet du vad det är sen.
Ja, för du vill inte säga eller?
Jo, men alltså det är ju en... alltså det är som en liten kålrot kan man säga, med mildare smak.
Mm.
Mjällare smak kan man säga. Den är... kålroten är tyngre.
Är den god?
Ja, om du gillar rotfrukter och så är den god.
Ja.
Det är den. Jag odlar den inte mycket dock, så god är den inte.
Du ser, jag hade en bra magkänsla.
Ja, men det är ju en som är ganska snabbväxande och en sån där som du kan så tidigt och ja.
Jag tänkte på det, som den heter majrova, så känns det som att den ska komma upp väldigt tidigt.
Precis, att man sår den liksom du kan ju, du vet, tidiga morötter och majrover i kallbänkar och sånt där tidigt på säsong och sånt.
Så kan man hålla på med,
ja,
om man vill.
Ja, om man tycker att man ska jaga bäver.
Exakt. Patrik, förra veckan så pratade vi om, vi svarade på en fråga från Emilia. Mm. Emilia bor i en stad och frågade oss om det är läge att köpa ett torp nu. Och eftersom förra veckan var vårt deppigaste avsnitt hittills.
Var det det?
Jag tror det. Du målade upp väldigt, väldigt, en väldigt mörk bild av framtiden. Så Emilia lyssnade på det och har nu tillsammans med sin man bestämt sig för att avvakta lite med att köpa ett torp. Hon, mm, hon tänker att det kan komma ett prisras och därför är hon sugen på att vänta. Gud vad det känns som plånboken i P1 här nu.
Jag får alltid... Ja, vi försöker ju undvika det, alltså just det här att ge konkreta råd, utan vi resonerar ju om det då, va? Men man kan aldrig, alltså du vet, det kan vara så att man missar någonting, va? Någonting händer som gör att folk blir alldeles desperata efter små fastigheter, och egentligen är vi ju där nu, va? Alltså det är ett otroligt tryck på sådana fastigheter nu då, så det trycker upp. Men det borde ju minska om det blir tuffare tider, så är det. Jag tänkte på det deppigaste jag såg när jag åt lunch här, så tittade jag på Ice Age Farmer. Han hade ett... en film nu, en senaste där, som handlar just om vad som händer med matsystemen i världen just nu då.
Alltså i en sekund tror jag att du hade kollat på Ice Age, alltså den tecknade filmen. Det har varit väldigt roligt.
Ja.
Själv, vid lunch.
Till frukost.
Men det här är en YouTube-kanal eller?
Ja, det är det. Och berättar ju mer om det här med torka, 7 djursjukdomar och allt möjligt som händer runt om i världen nu. Så att det är det ser mörkt ut där på tag och lång, deppigt. Men jag tänkte inte vi skulle ta upp det. Jag tänkte det, ska vi prata om det här lite till med just det här att i år är det där året som du ska dra igång din grönsaksodling eller skaffa de där hönorna och så vidare, va?
Det är ju lustigt, för nu pratar vi om det, så
ja,
berätta.
Nej, men det är så att det är man pratar mycket om det här kriget, Ukraina och Ryssland, att det är problem med växtnäringen och konstgödseln, att det blir bojkotter och sånt, och att det blir stora, ja, mycket underskott på mat.
Mm.
Men det är också så här att det är mycket anläggningar och djuranläggningar och sånt som blir förstörda runt om i världen av olika brinner och så också, till exempel, för att nämna någonting.
Mm-hmm.
Det slaktas ut djur på grund av sjukdomar och sånt.
Mm.
Alltså det är väldigt mycket som händer på livsmedelsproduktionsområdet då.
Mm.
Så ja.
Kanske dags att trycka ner de där majroveplantorna trots allt.
Ja.
Hur som helst, Emilia skriver att hon är jätteglad för att vi tog upp frågan och hon har då bestämt sig för att inte köpa ett torp. Vilket har lett till en följdfråga. Hur ska hon tänka då då?
Mm. Jag tycker vi tog upp det lite faktiskt.
Ja, hon undrar var ska hon ta vägen om det går åt pipan.
Mm.
Och vi har ju varit inne på det förut, men jag tänker att vi för Emilias skull och alla andra så ska vi göra det supertydligt nu. Var ska Emilia ta vägen?
Alltså, om hon bor förmodar jag då i studentlägenhet om jag inte kommer ihåg, eller förmodar jag om jag inte kommer ihåg fel så gör hon det va?
Mm.
Om det blir en riktigt allvarlig situation. Alltså, det är ju så här, vilken tid på året är det?
Mm.
Vi bor på ett väldigt besvärligt ställe på planeten. Vi glömmer ofta det när vi har våra uppvärmda hus och lokaler och varma bilar och bussar och tunnelbanor och allt vad det är. Va?
Mm, mm.
Vart ska man ta vägen? Ja, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Och är man inte van att vara ute och klara sig kall, hålla sig torr och varm och så vidare... Alltså det är en fruktansvärd situation vi pratar om där va.
Mm.
Alltså jag skulle vilja komma tillbaka till detta att man faktiskt måste leta upp någon och samarbeta med i första hand.
Mm.
Men sen om man alltså går ihop några stycken och koppla till ett ställe där det finns folk och så. Och kan man inte det och du måste därifrån. Ja. Jag skulle väl säga som så här att man behöver ju förbereda en plats alltså.
Mm.
I så fall.
Alltså, hur tänker du förbereda då? Alltså bygga ett vindskydd typ?
Nej, alltså gå ut och sätta sig. Hur länge, om hon kan vara en vecka i lägenheten, hur länge kan hon vara där ute? Och så tänk små barn och sådana grejer med.
Mm.
Funkar ju inte.
Nej.
Det är ju en lite grann av en romantisk dröm, höll jag på att säga. Det är sådana här bushcraftare och sånt där som tänker sig att de ska gå ut och vara där några veckor då. Va? Kanske, jag vet inte. Och de har väl kanske övat upp färdigheter och sånt för att göra det också. Och har lager där för att klara av det också då.
Men vad menar du som skulle gå åt helvete för Emilia om hon skulle ge sig ut i skogen i 2 veckor?
Ja, 2 veckor. Ja, men det är ju som en vanlig semester det, höll jag på att säga.
Ja, du menar liksom...
Ja, men om det är så illa så att hon måste lämna en lägenhet in i stan, då är det ju rätt illa.
Mm.
Så att man behöver ha någonstans att ta iväg en lite längre.
Just
då
det.
Behöver man ju förbereda den i så fall, va?
Mm.
Och det är därför jag tänker att då får man väl nästan samarbeta med någon som man får göra ordningen plats på ett ställe i så fall. Också då, om man vill ha det. Och det kan ju också, om man vänder på det så kan ju det också bli en väldigt rolig plats att åka till.
Mm.
För äventyr och semester.
Alltså som en sommarstuga utan stuga?
Ja, med kanske ett kraftigare tält eller någonting istället.
Gud vad mysigt det låter.
Sen har du ju den här möjligheten också att göra ett projekt, bygga ett sånt här litet hus på jul.
Mm. Tiny house.
Tiny house kallas det nog även på svenska numera egentligen, tror jag. Det är det vanligaste uttrycket. Just att man har ett flyttbart, så kan man fråga om man får ställa det på ett ställe så går det att flytta och då behövs det ju inte bygglov på samma sätt. Och så.
Emilia skriver ju, förutom det här, var ska man åka? Så undrar hon om det kanske är smart att cykla än att ta bilen.
Ja, och då är man ju där. Då krävs det ju ännu mer förberedelse på den platsen om det ska vara någon uthållighet där. För du får inte med dig så mycket på cykeln.
Nej.
Så är det ju. Och även om man planerar att kunna ta en bil och kanske till och med en släpkärra och åka någonstans och ha med sig mat, utrustning, vatten och så vidare där, så är det ju inte säkert att man kommer iväg med bilen. Då får man ju ta väldigt tidiga beslut och sånt där och verkligen se till att man har bränsle och sånt.
Mm.
som en del av den planen i så fall. Men ja, jag känner hela tiden det här. Alltså, nej, vi känner ingen. Nej, men lär känna någon då. Lär känna någon då så du kan samarbeta. Så ni kan hjälpas åt. Byta saker, hjälpas åt och förbereda en plats. Både med arbete och ekonomiskt kanske. På olika sätt, va. Det här att åka ut och sätta sig i naturen någonstans. Ja. Hur länge klarar man sig i en husvagn vintertid utan el?
Jag vet, jag hade frågat dig tror jag.
Ja. Alltså är det kallt så ryker ju gasolflaskorna relativt fort när det gäller pannan och sådana grejer, va?
Ja.
Visst, man kan tänka sig att man bygger om sin husvagn och förbereder den så man har en liten vedkamin i den.
Men kan man tänka sig då att om Emilia tänker att torp, det verkar dumt att köpa nu, speciellt om det ligger lite nära en storstad.
Ja.
Men om man går ihop några och köper en sån här fastighet i Norrlands inland som kostar 40 år ett snöre och tänker på den som en bug out location.
Ja, jag lutar åt det att man ändrar på avståndet helt enkelt.
Det är ju, så du, nu säger vi, alltså Emilia, stopp. Du ska köpa ett torp, säger
ja. Ja, när vi sitter här och resonerar om det där andra. Ja, stod det om hon hade barn eller? Visst, hon sa prata om familj i alla fall. Det brukar ju inbegripa barn då.
Jag tänker att det här med att hon vill ta cykeln känns inte så barnigt.
Ja, det finns ju kärror och sånt där. Men jag tror nog att huvudalternativet en stor del av året är kräver att man samarbetar med någon, hitta någon att samarbeta med. Jag är helt säker på att det finns människor där ute som har bra platser och gärna skulle samarbeta med folk om det verkar vara lämpliga människor då.
Det skulle finnas typ en podcast med massa människor som lyssnar på den som är intresserade av de här frågorna som,
ja.
Så att vi skulle kunna få dem. Vi måste, här måste vi lösa.
Ska du starta forumen nu, Kalle?
Jag kommer inte starta något forum.
Nej.
Men däremot så kommer jag att uppmana er lyssnare som kanske blir sugna på att samarbeta med Emilia. Det är lite svårt då. Vi vet inte var Emilia bor i Sverige till exempel. Det kanske hon kan höra av sig med. Men i kommentarerna till inlägget där vi gör reklam för det här avsnittet så får ni jättegärna skriva som en liten kontaktannons om ni är sugna på att samarbeta med Emilia eller någon annan. Mm. Det kan vara ett bra sätt för er alla där ute att hitta varandra. Mm. För det är väldigt många som tänker på de här grejerna just nu. Och därför så är det väl perfekt om vi kan föra er samman.
Ja, jag pratade med några i en liknande situation och jag sa faktiskt till henne så här att du kan ringa upp mig, och det här är några månader sedan. Det är så här att när jag drog igång småbrukarkurserna så var det paret med här. Mm. De hade flyttat.
Jaha.
Och kom hit och gick småbrukarkursen, det visste inte jag, utan jaha, de berättade det när de kom hit. Så, nej men det är det, när man börjar prata om och resonera kring hur det blir, om det blir illa, alltså drar iväg tidsmässigt och så, man sitter i de områdena, det blir besvärligt alltså. Det är svårt att lösa saker över tid mm. alltså, om det blir allvarligare. Men de här vanligaste bekymren där man kan få hjälp runt omkring och det löser sig efter ett tag och så, det går ju att lösa där också såklart, va. Mm. Det här brukar säga huvuddelen av de kriser om man ser över hela spektrumet då. Nej, men jag tycker att det där du sa att kanske till och med om man har några vänner och vill göra det ihop med vänner, för det kan ju, visst det ställer större krav, det blir påfrestningar och alla de här bitarna, men det kan också ge mer. Och man kommer längre om man är fler och så också när man gör en sak, va? Så är det. Mm. Och dessutom dela på kostnader och sånt då. Så det här att skaffa, det finns ju folk som gör det. Det ökar ju efterfrågan, men där är väldigt låga priser. Jag vet, min hustru har ju ärvde ju med syskon en alltså helt otroligt vacker liten gård med skog. Skogen är ju mycket lägre värderad där uppe, men det här är lite för långt ifrån de större samhällena och så där uppe, och priserna rasar ju alltså. Du vet, det är några hundra, det här är alltså en gård, ett gammalt småbruk med uthus och alltihopa det här. Alla moderniteter fast lite äldre. Det är några hundratusen, va?
Helt sjukt.
På en udde ute i en sjö.
Men vad väntar ni på, lyssnarna? Köp den här.
köp. Nej men alltså, ändrar man förutsättningarna där och inte begränsar sig till de här 10 milen runt städer här nere, så blir det ju en annan situation. Varför? Absolut, och speciellt om man kan göra det ihop med någon.
Men har man en bostad idag, då kan man ju tänka sig att några hundratusen kan man ju få loss. Och några hundratusen är ju också kanske någonting man faktiskt kan spara ihop till. Man kan ju inte spara ihop till en lägenhet i Stockholm. Det kostar ju för många miljoner. Det kommer ju ta ett helt liv. Men några hundratusen, det är ju rimligt att tänka att man på ett par, tre år kan spara ihop.
Ja, det är det.
Alltså jag kommer inte kunna det. Jag kommer ju bränna pengarna. Men om man är lite vettigare kanske.
Ja, jag har köpt virke och mat och traktor och elverk och grejer för mina. Ja. Men jag har ju redan ett som jag har byggt själv i och för sig.
Jag är så sugen på, nu när jag har hållit på med mitt vårbruk här, Patrik, jag kommer tänka på dina investeringar, så jag blir så sugen på en sån där enaxlig traktor som du har. Alltså som är jättejordfräs.
Ja.
Alltså för jag körde jordfräs nu. Och så tänkte jag bara, nu hade det varit klart om jag hade haft en sån som Patrik. För sen var jag tvungen att gräva alla bäddar för hand.
Ja, du kan kasta upp dem med en sån och forma till dem med den. Ja. Precis. Gjorde jag det i ditt tobaksland? Nej, det gjorde jag.
Ja. Okay. Alltså, du gick där nere i 1,5 timme och sen hade jag 50 kvadratmeter perfekta bäddar.
Mm. Men då underbar. Var det också helt obearbetad mark med... En meter kvickrot, gräs och kvickrot och grejer. Ja, precis. Det märkliga var att du fick ju inget problem med kvickroten heller sen. Det var ju helt ofattbart.
Ja, det är ju ganska mycket ogräs där nu. Men jag tänker täckodla där i år.
Ja.
Det blir tobaksland i år också.
Ja. Men i alla fall tillbaka till henne. Det var två alternativ som vi såg där. Alltså det tredje är ju att tiny house, kraftigare tält, vedkaminer och så vidare. Men det kräver ju förberedelser, både vad gäller platser och så vidare. Och när man frågar om plats, vad ska man säga? Ja, det bör ju vara en relativt skyddad plats. Och sen är det ju så här att det är ju inte vildmark där ute. Det är ju folk som äger marker och bor och jagar och... skogsbrukar och liksom allting så här. Va? Så det är ju liksom inte naturreservat, vildmark överallt, höll jag på att säga. Va?
Nej, men så är det ju. Men när man är i Norrlands inland och jagar älg och ger sig in i det här liksom spindelnätet av sådana små grusvägar som de har byggt för avverkning, då känns det ganska vildmarkigt. Då tänker man så här, här skulle man kunna liksom gömma ett lik. Skulle man kunna tänka om man var en sån som gömde lik? Jag är ju inte det själv.
Du är ju inte sån där precis.
Men tanken har ju slagit mig att om jag någon gång sitter där med ett lik, då är det hit jag skulle åka.
Ja, precis. Nej, men tittar du i södra och Mellansverige så är det ju mycket skogar och så också, va? Men det är ju som sagt va, att det är ju inte... väglöst land är det ont om i landet nu, va, i alla fall.
Så, men det beror väl också på vad det är som har hänt. För till exempel om det är ett krig.
Ja.
Om ryssen kommer.
Ja.
Då kan man ju tänka sig, de är ju liksom kanske inte jättemycket ute efter att bomba sönder skog i Hälsingland.
Nej.
Utan då ska man ju bara hålla sig borta från...
Ja.
Och det verkar ju vara tätorter, verkar ju de vara sugna på att bomba sönder.
Mm. Nej, men alltså jag själv i min analys utesluter att ryssarna kommer hit. De har fullt sjå. Skulle det vara så att de gör någonting, då är det ju såna här distansgrejer. Alltså cyberattacker eller sabotage på plats då med begränsade grejer. Va?
Vad skönt!
Ja, så att för jag har förstått det, att folk tror alltså att ryssarna bara kommer och invaderar oss också. De åker ju på stryk och har svårt att ersätta förband och grejer. Och ja, vad ska de komma med?
Höll jag på de har häcken full liksom, de kommer inte att...
Ja, alltså i överskådlig framtid nu så ser det nog annorlunda ut än att komma hit med soldater. Det ser inte jag som ett akut bekymmer. Däremot att de kan skada landet väldigt allvarligt om de skulle vilja göra det med sabotage. Alltså då pratar jag folk som är här och spränger eller fördärvar på annat sätt eller utför. Alltså sabotage, det kan ju liknas vid terrorism också då, va?
Mm.
Eller att det sker på distans med cyber, eller det kan vara faktiskt robotar också då, men att de kommer hit har jag svårt att se faktiskt. Men tillbaka till det där. Jag tycker att vi har sorterat ändå ganska bra där. Och vi har ju tre grejer. Det ena är ändra avståndet.
Mm.
Tänk, alltså jag kan säga så här. Jag har varit ihop med min hustru i 36 år här.
Oj.
I november, december.
Vad är ditt bästa relationstips, Patrik?
Ja, det tar vi ett annan, annan... Nej, men det är väl...
Märks att jag är lite flyktig i huvudet, eller?
Ja, precis. Vi försöker knyta ihop säcken här lite med det här, med de här alternativen till henne, Emilia här. Hon är ju från Norrbotten. Och jag pratar om Björnträsk. Och vi har åkt dit i princip nästan varje sommar under en stor del när barnen var små och så vidare och hälsat på släkten där uppe och svärmor framförallt. När vi var yngre, alltså vi åkte ju dit upp, det är 110 mil. Det gjorde vi i sträck, va? När barnen sov, vi körde på natten när barnen sov i bilen.
När de det är var väldigt långt.
Små då, va? Ja, men det är det, men det, alltså, det är en resa på, vad kan det bli? Med de vägarna och det som är upp där, antingen 45an eller E4an liksom, det är 14 timmar, 15 timmar om man kör lugnt.
Ja, men precis, och när det gäller cykling, alltså det går ju att cykla 30 mil på ett dygn.
Ja, om du ser, ja precis, då är pratar ett dygn, då använder man mer än dagtid.
Ja, men exakt.
Om man ska förflytta sig liksom, om man har det tränad för det, så gör man ju det, va? Så är det. Till fots kan man ju, om man är tränad, kanske pallra sig iväg. Om man ska gå i några dagar och tänker på Nijmegen-marschen då, som är en ganska tuff marsch. Man går 4 mil om dagen i 4 dagar och går 16 mil då, va?
Ja.
Det är ju inget för en barnfamilj. Men i alla fall, dra ut avståndet. Skaffa en sommarstuga betydligt längre bort i Norrlands inland någonstans. Och kommer man längre upp så får man fantastiska ställen för 100 000 singar alltså.
Till exempel Ingmaris, den här släktgården.
Ja, den har ett syskon löst ut då, men vi värderade ju den, va? Så att då man blir ju paff alltså.
Mm.
Så är det. Tvåan, det är faktiskt, om man inte har någon att samarbeta med, så letar man upp någon. Och det finns folk till allt. Så är det, va?
Mm.
För att det finns folk som har ställen och skulle se värden i det också, givetvis, va?
Det där är ju intressant, tycker jag. För att det är så lätt att tänka att när man ska öka sin hemberedskap så är det att man ska konsumera olika grejer. Eller att man ska öva sig på att odla och sådär. Men man kör liksom fast, eller i alla fall jag tror jag, i tanken på det där. Att beredskap kan också vara att träffa nya människor. Alltså knyta nya kontakter kan vara ett jobb som man kan behöva göra som en del av sin hemberedskap.
Mm.
Ja. Ja, det var bara spännande. Grej nummer tre.
Ja. Ja, men det var ju det här att det kräver ju också samarbete egentligen med någon där du kan få en plats, där du kan vara. Man cyklar, tar ju inte bara cykeln och letar upp en plats liksom och åker till. Då är man ju väldigt dåligt förberedd där. Frågan är om inte lägenheten är bättre då, höll jag på att säga. Va?
Ja.
Med sitt skydd och alltihopa det här. Alltså väderskydd tänker jag på då framförallt. Så allihopa, alltså lämnar man sin bostad, är tvingad att lämna sin bostad, då är det ju väldigt allvarligt, va? Så är det. Och då är det förberedelse som kan dra ner allvaret i den där situationen då. Alltså man ser ju ibland, jag är inte ute i forum eller Facebook och så vidare i sådana här sammanhang, jag har tittat där och jag kan väl säga så här att det blir inte, det jag har inte tid med det. Ja, men folk verkar tro liksom att de ska ut och plocka bär och blad och leva på i skogen, va, ungefär. Alltså en kategori som inte verkar vara allt för ovanlig. Och det funkar inte så, va.
Nej, då blir det tufft.
Då blir det väldigt, då går det åt skogen.
Bokstavligt talat.
Ja, precis.
Förlåt för att vi sa hattiga, Emilia, men du får nog kanske tänka om igen då. Det kanske är att du kanske ska köpa någonting, men det kanske är längre bort. Det kanske är det som är...
Ja, eller får, tillsammans med någon.
Du får bestämma själv, Emilia.
Det får hon göra. Men vi får resonera runt omkring det i alla fall. Och... det är ju väldigt många frågor hon ställer egentligen om utrustning och så vidare, och det beror ju på vilken lösning man hittar, och det enda vi kan egentligen göra är ju att hänvisa till allt vi har berättat om i över ett år med hemskt vis, tre regler och så vidare, va? Att man utifrån sin egen kontext tittar på de områdena som är hemskt vis då, va? Hälsa, energi, mat, skydd, kommunikation, transport, vatten, information, säkerhet.
Snyggt. Nu går vi vidare.
Ja.
Vi har fått ett mejl från Oscar. Oscar har en fråga om eldning inomhus.
Ja, just det.
Han har idag en klassisk... köksspis, en järnspis som man älskar och lagar mat på. Men den är lite för liten och avger därför lite för lite värme för att värma upp hans hus. Han har också en kamin bredvid. Den ger mer värme och också mys. Men han är nu sugen på att eventuellt investera i en ny lösning. Han menar att de här järnspisarna är ju toppen, men de blir ju kalla väldigt fort. Och han undrar därför om han ska skaffa... Förlåt, jag måste bara läsa klart.
Ja, ja, men jag kan fylla i dem medan du läser, Kalle. Så det är ju så här. Det är ju skitbra att järnspisen blir kall fort. Om du vill använda den och laga mat på, och vill laga mat på sommaren.
Ja.
Förstår du? Alltså just det är ju en vits. Om du inte har elspis och du har en vedspis för att laga mat och använda den året runt, då är det ju bra att den just inte det. Värmer upp så du inte kan vara inomhus för det är för varmt, va?
Just det.
Och att den svalnar fort och så vidare. Så att är en järnspis är ju i huvudsak avsedd för sina plattor och eventuellt en ugn då, va?
Just det. Men alternativet till det här att ha en kamin och en köksspis är en tyngre pjäs. Du har ju en sån här massugn, kallas det.
Ja.
Heter den Tulli Kivi?
Ja, eldsten tror jag det betyder på finska.
Berätta om det då.
Ja, alltså den är ju fantastisk. Den har jag ju haft som... Jag har haft direktelselement också när jag reser bort. Och de är inte använda mycket, kan jag ju säga. Utan det är ju när vi har rest bort och det har varit kallt på vintern då, va. Och då menar jag åka bort i flera dagar.
Ja.
För en sån här stor, tung pjäs, den håller ju värmen ja, frostfri i alla fall i flera dygn, va?
Ja.
Gör den. Och jag tänker på, nu har jag också en värmepump som vi har haft i 8 år. Men jag har ju eldat enbart och haft den som enda värmekälla när vi är hemma då, va? Alltså inte reser bort i flera dagar då. Arbete och sånt, då är det ju inga elelement som går att man är borta på dagen, va? Utan då eldar man. Och då kan det ju vara så, är det kallt ute, visst, det kan vara 14-15 grader när man kommer hem och tänder i den där. Så är det.
Ja. Och principen är då att du eldar i den och då värms den här stenen upp och sen så lagas värmen i stenen.
Ja, och det är motströmsprincipen också, alltså typ kakelugn, att det är kanaler i den som går runt. Så det är hela massan som värms upp, en stor massa av ved. Och den är oerhört effektiv.
Mm-hmm.
Alltså jag gjorde överslag och för att värma huset och lite varmvatten. Jag har nämligen ett förhöjningsvarv på den och där ligger ett 150 liters tank.
Vad betyder förhöjningsvarv?
Alltså ett varv extra med stenar då, va? Och de är ju, hur höga är de? 25 centimeter, 25-30 centimeter.
Mm.
Och, men den håller värmen så pass bra den här så den avger värmen så långsamt så det blir liksom ingen större effekt.
Ja, ja, ja.
Alltså, vill du ha hög effekt så ska du ju avges mycket värme på en gång, va?
När du lagar mat till exempel.
Ja, precis. Eller om du använder mycket varmvatten och vill att det ska bli varmt igen. Så går, vill du ha hög effekt, va? Och så den där, jag har haft en termostat där då så att en cirkulationspump startar och laddar en ackumulator för tappvarmvatten därifrån. Men det har inte funkat särskilt bra.
Det här är perfekt, Patrik. För nu kommer vi in på Oskars frågeställning är egentligen så här. Finns det några nackdelar med en sån här pjäs?
Finns för- och nackdelar med allt.
Ja, men berätta, nu har vi hört lite om fördelarna. Vad är nackdelarna med din...
Alltså det här, jag har ju, det är ju en bakugn jag har dessutom som är själva eldstaden, va? Alltså den är ju helt fantastisk, nästan magisk. Vi, om jag räknar om till staplat, vi, alltså det är ju inte mycket över 10 kubikmeter som vi har värmt huset med på vintrarna alltså.
Mm-hmm.
Men då ingår inte tappvarmvatten i huvudsak i det då, va? Utan då är det värme i huset.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så att den är oerhört energieffektiv. Det är mycket energieffektivare att ha en sån här supereffektiv direktvärmande värmekälla än att köra med pannor och såna grejer. Jag vet inte hur det har blivit de sista åren, det utvecklas eller det också alltså, men den är oerhört värmeeffektiv med extremt bra verkningsgrad. Alltså det är typ keramiska pannor med fläktstyrningar och sensorer och alltihopa det här. Va? Så den är i klass med dem.
Mm.
Det kan inte skilja många procent i verkningsgrad på dem då. Och den ger ju, om man har en sån, det vet ju du med din Vasaugnen också här, som är en enklare variant med samma typ kan man säga då, va? Med masslagring och vedeldning och så.
Mm.
Just den här sköna strålningsvärmen som kommer.
Mm.
Och jag, alltså är du frusen och går och ställer sig och får, ja det är ju samma strålningsvärme som är ifrån eld och så då. Det är ju inte bara det här konvektions som cirkulerar runt liksom och värmer luften och väggarna i huset och så. Och sen har jag också känt att jag har uppskattat det här med olika temperaturzoner i huset som du får. För den här står ju mitt i mitt hus och så när jag byggde huset så gjorde jag en öppen planlösning på bottenvåningen. Men liksom går du till olika platser på bottenvåningen, ja men då är det ju olika temperaturer. Vill man ha det lite svalare till exempel, då kan man gå och sätta sig på ett ställe. Eller vill man ha det lite varmare, eller vill man ha det riktigt varmt, då går man ju och sätter sig bredvid gungstolen liksom och sätter upp fötterna när man är frusen, va. Så ja.
Men det var negativa saker vi skulle säga nu, Patrik. Vad finns det för negativa saker?
Ja, men vi får ta de positiva färdigt först.
Okej.
Ja, och då är det ju den här bakugnen då. Då väldar man ju i den och den håller värmen så bra så det är näst, är det riktigt svinkallt så är det gött att elda morgon och kväll. Så är det.
Mm.
Toppa upp den liksom. Och då behöver du inte göra så stora brasor, men då hinner den ju inte svalna så mycket, va? Utan då toppar du överdelen hela tiden och får en jämnare högre temperatur om det är riktigt kallt. Men de flesta dagar så eldar man i den varje eller varannan dag.
Oj.
På vårvintern till exempel, mars, när solen lyser och så där in, så har jag ju upp mycket glasrutor mot söder, ja, och även mot väster och öster då. Men solen värmer ju väldigt mycket där också då i fönstren, va? Så där kan det ju vara -5, -10 grader om man eldar varannan dag i princip. Men då är det 14 grader andra dagen då kanske, va? 14-15 grader. Men när jag väl har eldat i den där också så har jag ju en bakugn. Jag kan ju baka med samma värme, med samma vedenergi. Och inte nog med det, jag kan ju sätta in mat där också. Grytor och grejer, va? Alltså du får verkligen en allt i ett lösning då. Och väldigt energieffektiv då, va? Och sen är det ju också helt otroligt fantastiskt att laga mat i ett valv, ett stenvalv uppvärmt, va, i en ugn. Det är ju sådana där spisar special franska som kostar 700-800 000 som du kan köpa med motsvarande grejer liksom. Det får du på köpet här. Nackdelen då? Ja, du får ju ojämn temperatur. Det är inte någon termostatstyrd grej som står och håller 23,0 grader i hela huset. Så är det. Jag såg det som en positiv grej också, men jag kan tänka mig att inte alla gör det, va? Och sen är det ju så här också. Och det inkluderar, det är ju egentligen två eldstäder. Det står ju en separat eldstad som sitter ihop med det här V-spis bredvid. Och den är också i tällsten. Och den är ju perfekt på för- och eftersäsongen. Och eldar ju även för värme. Då eldar du upp en mindre massa.
Ja. Då kör du bara den lilla.
Ja, precis. Och får god värme. Men sen är den ju perfekt på jul och sådana där grejer. Och ha och som värmeplatta. Och du behöver laga många olika grejer och så vidare. Och då kör man både vedspisen och elspisen och sådana saker. Och sen går den bra att laga mat på också då. På vintern. Men en sån vedspis skulle jag säga då, just med, om du jämför med järnspisen som jag tog när du läste färdigt där, den blir ju för varm på sommaren. Tänk dig när det är liksom mer varmare än 20 grader ute, så ska du laga mat på en vedspis i en halvtimme, timme. Ja, men alltså, det blir ju för varmt, va?
Och så svettas du hela dagen sen.
Ja, precis. jag kan säga det med den här stora bakugnen då, tunga där, det är ju att kolla väderleksrapporten om det ska bli varmare eller kallare. Framförallt just det här när man har lurat sig många gånger och värmer upp den och så stiger temperaturen, va?
Ja.
Du vet, man eldar hårt för det är kallt och så blir det betydligt varmare och så är värmen i den där. Det är inget vred att gå och sänka den precis, va? Man får kolla.
Jag tänkte också du sa det där med jul, att det, om man har en massa folk över. Det är misstaget de har gjort ganska många gånger, att man eldar som vanligt fast man har 8 personer på middag. Då blir det ju olidligt varmt också.
Ja, är man 8-10 pers, alltså det är ju som 2 direktelselement som står på full sprutt och går och pumpar värme. Så mycket värme genererar ju människor ungefär, va?
Men det här med vattenmantling då?
Ja.
Det var någonting som jag fick välja bort när jag byggde min Vasaugnen, för att de hade ingen lösning för det. Vi pratade lite om man skulle kunna göra det på något sätt, men det blev aldrig av. Men skulle du rekommendera, om det är någon människa som, till exempel Oskar då, som är intresserad av att sätta in en sån här massugn hemma, ska den vara vattenmantlad?
Alltså det jag har sett av det här, tanken är bra, teorin är bra. En sån eldstad, alltså jag tänker på min Tullikivi, att det är typ 500 års avskrivningstid på den, va? Börjar man koppla in så här rör, vatten och så vidare. Ja, det är inte det. Då gör du det sårbarare, det läcker. Ja, sådana grejer. Och sen är det en eldstad som är avsedd för vedeldning och så. Jag skulle inte göra det. Du får såna här grejer, om man tänker sig andra eldstäder då åt samma håll. Alltså då får du ju, då har du ju en kylare samtidigt som påverkar förbränning och så. Alltså vill man ha vattenmantlat, då ska man nog köpa en som är konstruerad för det och avsedd för det från början. Det är nog ett bra grundtips. Det står jag för.
Ja,
så bra. Säger vi.
Jag har ju ett förslag också. Så som jag har löst det är att jag har byggt en bastu.
Ja.
I mitt bastuaggregat, runt mitt bastuaggregat finns det som en vattentank. Så där kan jag göra varmvatten. Och det här vi pratat om förut i hygienavsnittet, tror jag. Ett av hygienavsnitten. Men att om man bastar så då kan man också tvätta sig med kallt vatten.
Ja.
Så därför så tycker jag att för det, och sen så om man ska ha varmvatten till och diska eller så här, då kan man ju värma i en kastrull.
På vedspisen, ja.
På vedspisen.
Det är ju som när vi har haft strömavbrott och sånt där och inte krångla med vattendunkar och så. Alltså när vattenpumpen inte går då, och det har ju i princip uteslutande varit längre strömavbrott på vintrarna då. De har ju avtagit de senaste åren, decenniet nästan kan jag säga, va? Men då gick man ju, hade vi ju vedspisen då och eldade i den, och då gick man ju ut och bara tog en stor syltgryta, fyllde med snö, packade med snö, bara körde ner den i snödrivan och fyllde den, så gick in och ställde den på vedspisen, så fick ju det stå där och smälta, och så fyllde man på det i toalettstolen helt enkelt. Så gick det att spola.
Det är perfekt.
Ja, men alltså, ja, men det går ju att göra på många olika sätt då.
Mitt upplägg är ju då, jag har dels Vasaugnen för värme, och sen har jag en som heter smalspis i köket, alltså en väldigt smal köksspis som vi helt enkelt som avsatte plats för när vi ritade köket. Så att vi har en, den använder vi nästan aldrig. Där står det liksom en kruka med stekspadar. Men den har vi så att vi kan laga mat i köket om vi behöver.
Det är väl en sån där typ med 2 plattor bakom varandra, va?
Ja, exakt.
Ja.
Men också, jag oroar mig inte så mycket för det där att det blir varmt att laga mat inomhus på sommaren. För jag tänker då kan jag laga mat utomhus istället. Alltså, då kan man ju ha en grill eller en eldstad eller så, utomhus.
Ja, vi har ju det. Vi lagar inte mycket mat inomhus faktiskt på sommaren. Det kan man ju... Eldspisen kallar vi våran. Den är ju... Du såg väl den? Gjorde du inte det?
Jättefin.
Den har blivit några år och grånat en del, men det finns på mitt Instagram-konto. Det finns även på min blogg småbruk.se. Och Instagram-konto är smabruk.se. Där kan man, om man bläddrar ner ibland i inläggen där, så hittar man en bildserie på eldspisen då. Och det är arbetshöjd, så att stekytor och grillytor och kokkärl och så hamnar på bra arbetshöjd helt enkelt. Och sen är det som en eldstad, en upphöjd eldstad då, en eldpall. Men den är byggd som en spis, och till vänster har du morikan som är höj- och sänkbar och vridbar och så. Och i mitten så har du en stång som du kan hänga kaffepannan på, eller en kittel. Vridbar stång då. Och sen i andra gaven så har du ett rejält grillgalder då, som både går att ställa kittlar på eller att grilla på då, va. Och sen var tanken från början med de två rören som sitter i gavlarna då. Den ena sitter ju morikan på, den andra det här grillgallret. Där skulle det gå att sätta in så man skulle kunna köra helstekta grejer alltså. Med rotor på då. Men det har jag aldrig fullföljt då.
Helstekt kanin.
Ja.
Den här eldspisen har ju, det förekommer ju mycket mer ofta på Instagram sen Ingmarie också började posta på smabruk.se.
Ja, och sen kör vi ju det, men det är ju för kurserna också.
Just det.
Det är ju så här att, ja men du vet, det finns ju regler för allting, och nu när vi börjar köra kurser hemma, då blir det ju rätt många evenemang. Vi kör ju hela sommarhalvåret och... Mm. Man får ha en handfull evenemang, alltså och sådär, utan att börja ha tillstånd i kök och alltihopa sådär. Men då kan man alltså köra friluftsliv och ute, och så har vi integrerat det i utbildningen då. Så att de får, det ingår i varje utav de här 12 deltagarna som är varje dag på småbrukarkurserna då, så är det alltid ett matlag på 3 stycken som en timme innan lunch går och lagar mat och lär sig träna på att laga över öppen eld då. Med min hustru, så det är ju alltid med. Så det finns ju en hel del inslag just på matlagningen där, och då är det inte grillkorv, det kan jag säga.
Det ser jättehärligt ut.
Ja, det är det, och det är... Det är så roligt att se med, för de lagar, de flesta har ju inte lagat Zanzibar-pizza på öppen eld, till exempel.
Nej,
eller liknande grejer då, va. Och ja, det blir helt fantastiskt mat fast de lagar för första gången då. Och det här att lära sig att reglera temperatur och så över öppen eld och flytta. Det är en egen grej, men det är ju fantastiskt roligt, och det blir... extra gott faktiskt också. Jag vet inte om det är helheten som gör det eller om det faktiskt blir det, men så är det.
När vi ändå pratar om mat, Patrik, så har vi fått en ljudfråga till podden.
Ja.
Den låter så här.
Hej Kalle och Patrik. Kul att ni pratade om stockeld förut. Jag testade själv stockeld första gången förra året och spenderade en vinternatt vid den. Vill bara tillägga att det verkligen inte är någonting man bara slänger ihop lite sådär snabbt, utan det kräver mycket tändmaterial, och det är dessutom rätt energikrävande att i ordning ställa. Hur som helst, min fråga till er gäller matrecept. Närmare bestämt recept där ingredienserna kommer ifrån egen produktion i så stor utsträckning som möjligt. Men även tips på vettiga maträtter att göra från ens egna beredskapslager. Jag har själv en hel del torrvaror. Ja, ni vet, ris, pasta, linser, havregryn och så vidare. Jag har även nyligen skaffat en beredskapsfrys på cirka 80 liter som drivs med solceller och batteribank. Men vad käkar jag till riset eller potatisen eller pastan när frysen är tömd på köttbullar och köttfärs? Hänger ni med på hur jag tänker? Jag tänker att jag ger ett exempel från en av mina favoritberedskapsvänliga måltider, rödbetsbiffar. Rödbetor, morötter och lök tas från egna odlingar. Ägg tas från frigående höns. Ströbröd, kryddor och stekolja tas från beredskapslagret. Till rödbetsbiffarna serveras till exempel egenodlad potatis eller pasta. Sen vill man ju gärna ha någon sås till det här, och här får jag lite bekymmer. Jag får väl ta och frysa in lite bearnaisesås i beredskapssyfte helt enkelt. Men kan man få en topp 3 beredskapsrecept från er två? Tack för en bra podd, och hoppas på några roliga recept som inte kräver att man har en hel bondgård för att få fram en måltid. Hej då!
Stort tack för din fråga, Robban.
Mm.
Alltid kul med ljudfrågor. Det är spännande, för det är ganska aktuellt för mig det här. Jag tänkte faktiskt på det här innan vi började spela in idag. Därför att i häromdagen då, när jag skulle göra ordning landet inför årets odlingssäsong, inför att jag skulle trycka ut alla planter, så hittade jag ju alla mina palsternackor som jag glömt att skörda i fjol.
Ja just det, vad fina de var. Jag såg dem på bild.
Mm. Ja, de var ju väldigt stora och härliga. Jag tog in dem där, la dem i köket. Igår så skulle Britta baka pizzor, och skulle göra en så här vit bianchi pizza, alltså med lite crème fraîche och nduja, alltså någon stark chili chorizo röra. Och sen hade hon på jordärtskockor hon hade köpt, trots att de här palsternackorna låg över hela jävla köksbänken. Och det här fick mig då tänka lite på hur jag ska få henne att... För jag har kommit till en punkt i min matlagning där jag inte så mycket utgår ifrån recept kanske. Inte så mycket utgår ifrån hur det ska vara, utan mer utifrån vad jag har. Och kommer man till den inställningen, så blir det ganska lätt att laga mat av det man har hemma. Man får vara lite mer kreativ. Och jag har kanske inte ätit palsternacka på pizza, men så jävla stor skillnad på palsternacka och jordärtskockor är det ju inte.
Nej. Jag kan säga att vi gör ju en pizzabotten med just kålrot och palsternacka. Rivna med ägg. Det är ju en sån, när du vill äta mindre. Visst, det är ju kolhydrater i rotfrukterna där också, men att du minskar på det jämfört med bröd då, va? Och det blir fantastiskt gott. Så palsternackorna där funkar superfint med pizza faktiskt då.
Ja, kul.
Gör det. Men jag håller med dig, och det är ju så. Jag kan säga att det här är en ganska rolig fråga, för att efterhand som min hustru minska sin arbetstid, så har vi tänkt att göra en sån kokbok ihop faktiskt. Vi får se om det blir verklighet någon gång, men vi har tänkt på det, just det här att kombinera det där som du själv kan producera på småbruket / villa trädgårdssmåbruket då, va? Där vi pratar smådjuren och landen, trädgårdslanden då, va? Växthuset och så vidare, i kombination med det som går och långtidslagra framför allt. Och det är ju det han är inne på här också. Bönor, ris och linser och så vidare då, va?
Mm.
Och vi har ju till viss del en sån tradition också. Men sen har du ju den typen av mat, finns ju väldigt mycket kring Medelhavet, Nordafrika, Mellanöstern och så också. Väldigt spännande mat där med dem. Ingredienserna då.
Mm.
En av de första jag tänker på, som jag tycker om väldigt mycket, det är ju kikärtor.
Mm.
Ifrån torrförrådet. Jag har ganska mycket kikärtor i mitt förråd.
Hur mycket kikärtor har du på?
Jag går inte in på detaljer längre. Nej, men jag faktiskt, jag bokför ju inte det.
Ah, det är det.
Men inte alltså, hår. Jag kan väl säga att det är mer än 100 kilo i alla fall då. Så är det ju, va.
Ja, det är bra att tänka att man ska mer än sin egen vikt i kikärtor hemma.
Ja, det är en bra utgångspunkt.
Mm.
Och salt mer än 5 gånger sin egen kroppsvikt i alla fall.
Ja, det är bra.
Den glömmer man ofta den. Och
vad gör du med kikärtorna då?
Alltså du har ju en rätt som är så klassisk och det är ju hummus.
Mm.
Och då tänker jag den som maträtt med... Om man har... Alltså det är ju bekymmer med de här feta fröna. De har ju inte jättelång lagringstid då. Så, men annars så ska det ju vara tahini. Och lagrar du då sesamfrön. Men då får man tänka omsättningsförrådet. Alltså om du tänker tre lager. Det här färska vanliga som man har. Omsätter och lagar mat med kontinuerligt. Om det är odlat eller köpt. Kylskåpsmat och den där va.
Mm.
Och tvåan är ju ditt skafferi.
Mm.
Och där har du ju också det här. Och det kan vara sånt som är, eller mycket är ju det som är långlager också. Alltså alla torrvaror, konserver och sånt som man använder. Krossade tomater, kokosmjölk och den typen då. De finns ju i skafferiet också. Men där är det ju så att du omsätter liksom och roterar det där. Ja, allt mjöl och alla sådana grejer har du ju i skafferiet där va. Det är ju tvåan. Och trean är ju det här riktigt långa lagret då.
Mm. Milarpåsarna.
Ja, precis. Eller tunnor och sådana grejer då om det är spannmål.
Just det.
Så,
Men tahini, det går inte att lagra det bara i sin konservburk?
Alltså tahini är ju... Man ska ju ha, om man har spannmål och sånt där, så ska man ju ha minst tre kvarnar hemma.
Mm.
Ja.
Det är tre-regeln.
Ja, precis. Intern humor där också. Nej, men den tredje kvarnen hos oss, det är en ganska liten kvarn. En gjuten kvarn som är superbra. För när man lagrar kryddor och så för längre tid, då håller du ju alltid hela kryddor så långt det är möjligt, va?
Just
de flesta kryddor vi har är ju frökryddor.
Mm.
Och vill du göra kryddblandningar och sådana saker då utav de här, så är det perfekt med en sån kvarn. Då kan du köra upp ett litet lager, va? För att kryddor tappar ju hållbarhet och smak en hel del när du sönderdelar dem då. Va?
Mm.
Så är det. Men den där är ju också om du rostar sesamfrön då och mal i den, så får du en väldigt fin... pasta utav det där då, va? Tahini.
Mm.
Så då tar du ju det i kikärts, alltså i hummusen då, kikärtspurén där, va? Så vi hade en kille som var här och gjorde praktik som var från Israel. Och då, han gjorde ju det här alltså på, och gud vad gott det var. Men sen med kikärter så har du ju hela det här med kikärtsbiffar och falafel och alltihopa det där också då.
Mm. Ja, men och man kan ju också tänka i alla fall under odlingssäsongen, så tycker jag att matlagningen är himla enkel. För då är det ju typ, alltså det räcker ju med pasta och några grönsaker som steker olivolja, så blir ju det gott.
Ja.
Så länge du har parmesan.
Ja, det är den där kon då, vet du.
Precis. Ja, men precis, det känns som att det är ganska långt steg mellan en ko och god parmesan.
Ja.
Men och samma sak med ris. Alltså, att göra ris och blanda ner grönsaker är ju svingott. Jag har käkat faktiskt till lunch idag ris och stekt ägg. det var gott, tycker jag.
Ja.
Och jag har också en grej på spisen nu som är, jag tog tre lammlägg, alltså underbenet från bagglammen som vi sagt i vintras, och la det i lite vatten med en buljongtärning och palsternacka och morot, och sen hittade jag en bit paprika, så då hädde jag i den också, och sen salt, och sen så låter jag det koka medan vi spelar in podd, och sen kommer det vara jättegod gryta.
Mm. Alltså det där med tre favoritrecept. Det är ju så här hos oss att jag är ju inte den som lagar mat. Jag har sagt det förut. Alltså jag kan laga mat och jag behöver ha recept helst när jag ska göra mat, om jag ska laga mer komplicerade måltider, för det blir för mycket att hålla reda på. Jag är mycket i köket och gör alla andra grejer runt omkring då, men Alltså bagare, barista, bartender, gör glass, you name it liksom. Bryggerier och ja, alla såna här grejer som ofta är processer, alltså en process.
Bagare, barista, bartender. Du kan ju stå på ditt visitkort.
Ja, ett antal grejer till då, charkuterist och ja, du vet så här. Men mat, då är det så många saker samtidigt, en helt annan grej.
Mm.
Kräver en helt annan människa än mig.
Mm.
Så är det va, alltså det funkar inte så bra.
Det känns som att Britta är mer som du.
Ja.
Alltså, liksom, kan ha jättelångt tålamod så länge det bara är att fokusera på en grej sådär.
Mm.
Medan jag är mer... kör in, viker ner huvudet och kör tills det är klart efter en och en halv timme.
Mm.
Och har 1000 järn i elden samtidigt.
Ja, jag var ju mer så när jag var yngre, ska jag säga. Även om jag tyckte det var, blev stressigt att laga komplicerade eller flera maträtter samtidigt och så vidare också. Även då, det var liksom inte min grej. Men nu när jag har blivit äldre så har det blivit ännu sämre på det där, va?
Men alltså, svaret på frågan här är väl att jag håller inte på så mycket med recept. Så jag tycker mer man kan tänka liksom kategorier.
Ja.
Där vi käkar till exempel skitmycket på våren nu när bladen börjar komma. Alltså,
sallader och
olika kålgrejer och sådär. Då börjar vi äta mycket nudlar till exempel, för att det är gott att ha i... alltså du kokar nudlar och med så här snabbnudlar bara med buljong och så är det lite olika grönsaker och så låter du vara ihop en liten stund och sen blandar du som chiliolja, sesamolja och soja och he på och sen käkar du bara och så stekt ägg. Det är svingott. Men så det är mer så här kategori typ nudelkategorin. Det spelar ingen roll vad det är för grönsaker i eller vilka blad det är i, utan det blir gott med vilka som helst. Och samma sak med den här pizzan som Britta gjorde, det hade blivit gott med pastanacka också. Har man pastanacka så då tänker jag att då är det bra att använda det. Ja. Jag vågar säga det här nu eftersom Britta inte lyssnar på podden, tror jag.
Och men jag först när jag har hört när jag pratar med henne ibland förstår jag att hon lyssnar Kalle.
Åh nej.
Jag har begått kan ju lyssna ibland.
Sen så får man hitta på grejer med ägg mycket också, såklart. Om man har, jag har ganska mycket höns nu, så då får vi mycket ägg. Och då är det ju samma sak där med liksom, tänk kategori. Alltså en omelett spelar liksom inte så stor roll vad du har i den. Det kommer bli gott ändå.
Mm.
Tänk någon grönsak, någon ost och ägg. Och så blir det toppen.
Mm. Nej, men det är också som, jag kan säga, jag känner ju igen det där med bröden eftersom jag bakar mycket då, så frågar de efter recept och jag har ju inga recept.
Nej.
Jag har ju vissa grejer som, metoder som har vuxit fram. Jag, antingen så gör jag baguetter om jag vill ha nybakat färskt bröd liksom så här, så går det så snabbt att grädda dem på hög temperatur och få krispigt och gott bröd då.
Just det.
Och sen har jag formar som jag gräddar i då.
Mm.
Och då är det ju ofta lite grövre bröd med, ja, jag har två favoritsädesslag som jag mal då, och det är ölandsvete och svedjeråg, och då kan jag ta olika proportioner utav det där från 100-0 till 75-25 och så då. Så att, men då är det ju så här, jaha, men recepten då? Ja, men jag tar ju, beroende på vad jag ska göra, så grundar jag med hur mycket deg jag behöver, så grundar jag med vatten.
Mm.
Och sen tillsätter jag ju mjöl till det blir rätt konsistens.
Och så gör jag också.
Jag vet ju inte hur mycket mjöl det är. Det är liksom, och grejen är så här, att ska man baka, en bagare, han köper ju batcher av mjöl med samma egenskaper, och så provbakar han, det, så han ser liksom vad är det för vattenupptagningsförmåga och olika grejer i det här, och så han får en bra deg, och då kan han mäta det där sen. Och jag som har lite olika då, jag står ju inte och provbakar varje gång, utan då tittar jag på hur konsistensen blir i Nu kör jag ju med degblandare då, men det är ju kanske ännu lättare att se det om du knådar degen va, för hand.
Mm.
Men jag ser ju i blandaren hur det släpper på kanter och så. Och väldigt mycket för att få bra bröd, det är ju att ha mycket vatten i. Alltså lösa degar va.
Kan man säga att långhållsskyttar och bagare är lite samma? Alltså man köper en lott och sen så vill man ha många från samma lott, för annars så kan det bli långhållsskyttar laddar väl själva i och för sig.
Ja, det gör de. Det gör du. Det gör ju pistolskyttar och sånt också. Både både för kostnadsgrejer och för att få jämnare kvalitet. Och optimera utifrån sig själv och just sitt unika vapen också. Så man får prova ju med laddstegar med olika laddningar och se när pistolen går
och nej,
bäst.
Det var jag som ledde dig in på det där, Patrik. Nu slutar vi
handladdning.
Men jag har faktiskt slutat baka nästan helt och hållet. Jag bakade ju allt vårt bröd för ett år sedan.
Mm.
Men det är ingen som vill ha det. De vill hellre äta hönekaka och polarkaka. Här hemma.
Och lingongrova va?
Och lingongrova. Så jag har liksom lite överlag med min matlagning kan man säga att jag har blivit liksom lite knäckt. Mina barn har knäckt mig. Jag stångas blodig mot
pulvermoset
som inte vill äta någonting som jag lagar. Så att jag har liksom blivit lite så här typ att jag skit i det då. Jag kokar pasta och är på smör.
Mm.
Men jag kanske ska börja baka igen. Jag är lite sugen på det.
Alltså jag tycker ju det där är väldigt sorgligt. För du är alltså, och när du utvecklades lite grann extra med bröden där, alltså du gör ju fantastiskt fina bröd.
Ja, vad kul. Tack.
Ja, men det gör du ju.
Det är också för min egen skull, för att jag är liksom lite i en fas där jag tycker att frukost är så jävla tråkigt, och det har nog att göra med att det bara, jag måste liksom, jag vill inte äta lingongrova, det är ju äckligt.
Degigt.
Ja,
och det är ju hönekaka alltså, också liksom. Ja. Det är ju industribröd Allan, och det är ju, jag pratade med en där just om det här med att baka och sånt där, och vi växte ju upp med hembakat väldigt mycket i min generation, och jag tror hon jag pratade med var i min generation också. Men, och då var det ju liksom så här, gud vad häftigt det var när man fick en Skogaholmslimpa.
Ja, så var det för mig också. Det var ju drömmen. Det finaste som fanns när jag var liten. Lätta tyckte jag var gott också. Istället för rumsvarmt smör som mina föräldrar envisades med.
Mm.
Men jag kanske ska börja baka igen. Om du börjar träna igen, Patrik.
Mm. Ja, men då kör vi. Men det är också, jag ska också säga när det gäller matlagning då att där är du ju också ganska duktig, även om det kanske, ja, man kan säga så här, det blir från bra till otroligt bra.
Ja,
det blir ju så när man kör på en axel eller på en höft säger ju
exakt,
en del.
Exakt.
Alltså, så kan det ju bli, men om man gör det ofta och mycket, då generellt sett, då utvecklar man ju den förmågan då.
Man får ju en del chanser att öva sig om man är en sån som är mycket hemma. För då ska det ju lagas mat ta med fan hela jävla tiden.
Det är du som är husmor, hör jag.
Precis.
Ja.
Så är det. Pauli, nu slutar vi. Tack för idag.
Tack själv.
Jättebra avsnitt tycker jag. Kul att ni lyssnar. Kul med alla frågor. Och det är så mysigt när ni leder oss in på olika ämnen. Det uppskattar vi jättemycket. Fortsätt skicka frågor. hej@katastrofen.se är adressen. Har du som jag lite dåligt med inspiration i köket och därför också kanske lite dålig inspiration för att bygga upp ditt beredskapslager, köp en prepbox. Gå in på prepbox.se så hittar ni vår låda med 20 000 kilokalorier förpackat i mjukkonserver. Den rekommenderar vi alla att ha. Jag har inget mer. Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.